Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Varmt och hjärtinnigt välkomna ska ni vara till mellanvarianten av podden Fråga Anders Mån, som heter
Pausdags, tydligen.
Det gick för snabbt när vi bestämde det namnet.
Det kanske känns lite ovant att det kommer en podd trots att det här inte är varannan vecka. Men så här är det ju nu. Vi ska försöka släppa ett avsnitt varje vecka framöver. Det var meningen att de här avsnitten då, alltså den andra varannan vecka poddarna.
Pausdags.
Skulle vara lite kortare och enklare än de vanliga avsnitten. Men hittills har vi misslyckats med det.
Det blev precis som vanligt.
För att fortsätta göra avsnitt varje vecka så kommer vi så småningom behöva lite stöttning. Så vi kollar nu på någon slags prenumeration där man liksom kan höra avsnitten utan reklam.
Aha.
Och så återkommer vi om detta när vi har bestämt hur det ska gå till det där.
Nytt för mig. Det är bra att du är chef över vårt samarbete på det här sättet. Det glädjer mig mycket. Har det hänt dig något sen vi sågs?
Jajamän. Jag är lite deppig.
Nej. Tråkigt.
Men, ja. Men jag känner igen det. Jag brukar bli det vid den här tiden på året.
Höstdepressionen.
När kortarna blir dagare.
Ja.
Och du tittar ut, Ankan.
Det är mörkt.
Det är för fasiken helt kritmörkt.
Och klockan är typ 1:15.
Åh, solen går ner 4:00.
Ja.
Men jag känner att jag ändå inte får lov att klaga. För det är ingenting mot resten av landet. I Kiruna går solen ner 2:00. Inte konstigt om man blir lite deppig.
Nej.
Jag är bara lite nedstämd, men finns ju då ganska många människor som får årstidsbunden depression.
Ja, det har jag läst om i Aftonbladet.
Kanske så många som 5% av svenskarna. På engelska heter det seasonal affective disorder, med den mycket, mycket, mycket passande förkortningen
SED.
Sad.
Ah.
Och jag kommer faktiskt prata lite om dagsljus och dygnsrytm hos djur senare i det här avsnittet.
Intressant, för jag ska prata lite om dygnsrytm hos människor.
Va?
Mm.
Oj, 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 då blir det dygnsrytm special i pausdags.
Säg en annan podd där du kan få säga den meningen. Dygnsrytm special i pausdags.
Anka Johansson, ja. Har det hänt dig något sen vi sågs senast?
Min streamingtjänst föreslår varje vecka 20 låtar som den tror att jag gillar. Baserat på mitt övriga lyssnande, så som streamingtjänster gör.
Weekly Daily, vad heter den? Weekly...
Typ något sånt. Ja. Ja. Och det är en liten tradition jag har att på måndag morgon, ja, då slår jag på föreslagen lista. Börjar veckan med lite musik jag inte hört och en kopp kaffe. Det är en bra start på veckan. En sak förbryllar mig. Min streamingtjänst är tvärsäker på att jag gillar Jens Lekman. Jag har absolut inget emot Jens Lekman. Det är bara det att jag inte alls speciellt förtjust i Jens Lekmans musik. Jag lyssnar aldrig på Jens Lekman. Men varje vecka, varje månad, varje år, i säkert 2 år föreslår min musikspelare: du Anders, här kommer Jens, förlåt, jävla Lekman.
Anders, har du, känner du till Jens Lekman?
Ja, det gör jag! And it smells so good. Så från att jag inte hade något alls emot Jens Lekman börjar jag nu bli mer och mer, hur ska jag säga, förbannad på att det kommer Jens Lekman. Ja. Jag vill inte tycka gilla om Jens Lekman. Jens Lekman har inte gjort mig gilla någonsin. Men det är som min streamingtjänst har blivit en sån där högstadieintrigmakare. Så nu sitter jag här och pratar som om jag tyckte illa om Jens Lekman. Tänk om Jens Lekman hör det här.
Nej.
Det är svårt att leva. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor.
Ja, lika bra.
Oh, fråga Anders och Måns. I took my sister down to the
ocean. Vad har du tagit tag i för fråga idag?
Idag ska vi inleda med den mycket, mycket populära programpunkten. Ja, vårt forum för lite kortare svar, nämligen...
Tre snabba!
Tre snabba!
Ja! Mm.
Fråga ett. Halloj, Anders och Måns. Jag har en liten fråga om falukorv. Mm. Vad finns det för... Vilket roligt läte, Måns. Vad finns det för... Jag måste höra det igen.
Nej.
Mm. Vad finns det för regler för att en falukorv ska vara falukorv? Jag såg något i affären häromdagen som kallades landkorv. Det gjorde mig nervös.
Landkorv?
Lantkorv.
Lantkorv.
Det här skriver Ludvig. Ja, jag läser på sidan Lilla korvskolan.
.se
Nej. Falukorv, det är Sveriges enda namnskyddade charkuteriprodukt. Om du, Måns, ska få kalla din korv för falukorv ska korven innehålla minst 45% kött, max 23% fett. Övriga råvaror som måste ingå är potatismjöl, vatten, salt och kryddor.
Mm.
Det är inte så spännande grejer, eller hur?
Nej.
Du får inte ingå för mycket bindväv, alltså senor och skit.
Mm.
Fråga två. I morse vaknade jag, precis som vanligt, 10 minuter innan min veckaklocka skulle ringa. Det är alltså något som sker nästintill varje morgon som jag har en veckaklocka ställd. Jag har även lagt märke till att det inte spelar någon roll när jag går och lägger mig. Jag vaknar ändå mellan 5 och 15 minuter innan alarmet ringer. Finns det någon intern veckaklocka av något slag? Och hur funkar den, Hans?
Ja!
Att vi öppnar ögonen strax innan veckaklockan, det är ingen slump. Jag läser på sidan The Healthy. Det har med en specifik gen att göra, Måns. Den heter KDM5A.
Är det vår veckaklocksgen?
Mm, vad tror du den har fått för smeknamn?
Klocki.
The Alarm Clock Gene.
Jaha.
Precis som du sa ju, fast på svenska. Den här genen är en del i ett större nätverk då, som styr vår dygnsrytm. På morgonen så ser den till att nivåerna ökar av ett protein som signalerar till kroppen. Nu är det dags att gå upp. Och så mot dagens slut så sjunker nivåerna då sakta ner. Lägre blodtryck, långsammare hjärtrytm och så vidare. Så om man håller ett hyfsat regelbundet sovschema så kommer din dygnsrytm liksom att haka på. Och kroppen blir helt enkelt bra på att förespå när det är dags att vakna.
Ja.
Inte svårare än så. Vi kör fråga
tre.
I senaste avsnittet pratade ni om Helan Gård och dess historia. Då kommenterade Måns att de pratade så roligt för i radio och tv. Så där liksom struttigt.
Hoppare, japaner, japaner, japaner.
Men varför pratade man så? Är det på grund av teknik?
Stockholm Motala.
Ja,
Stockholm Motala.
Vi har förstått, ja. Vi kan lyssna på originalet. Här kommer det.
Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vildslående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig.
Är det på grund av tekniken eller var det så folk pratade förr? Eller gick de i någon språkskola? Hej förresten, Anna.
Man gick i Sven Görings språkskola.
Ja. Nej. Här är diverse googlingar och lite mina gissningar som får stå bakom svaret. För Måns så var ju tekniken sämre.
Ja, ja.
Alltså tv, högtalare, allting lät sämre. Sändningen var ofta långt ifrån perfekt. Mickar, ledningar, brus, allt var liksom lite sämre.
Ja.
Så för att kompensera för detta så var kommentatorer och även skådespelare, sångare tvungna att ha en mycket tydlig diktion.
Just det, de artikulerade tydligt som du, Anders.
Ja, alltså man talade väldigt, väldigt tydligt.
Ja,
som jag. Det här kunde låta lite konstlat. Detta i kombination då med en tv eller en film eller ljudutrustning med mycket diskant. Det resulterade nog i det här konstiga pratet som du imiterar, Måns.
Just det.
Alltså,
Stockholm Motala. Stockholm, Motala.
Sen finns det säkert exempel där det där bandet som han har spelat in på kanske snurrar lite för fort och sånt.
Ja, för de håller ju bra tempo. Det ska man ju ge dem. De håller bra tempo. Ja. Men det kan alltså vara att bandet går för fort.
Det måste ju finnas exempel på det i alla fall. Men det här med diktionen, det kan man ju tydligt höra hos många gamla schlagerartister.
Frugan frågar mig, vad vill du ha för mat idag?
Men det var ju samma princip. Folk hade turnerat folkparker med usla ljudsystem. Så för att överhuvudtaget man ska förstå något av vad de sjunger, så fick man sjunga fruktansvärt tydligt.
Ja, men det är ju det som är så fantastiskt med hur Siw Malmkvist sjunger och Lill-Babs och med flera.
Ja.
Att de har sån bra diktion.
Det är underbart.
Men jag har gråtit flera oceaner.
Det var mitt svar. Har du ett bättre svar? Skriv till fraga@andersomans.se.
Konstigt att jag fick säga SE bara.
Frugan frågar mig, vad vill du ha för mat idag? Tveksam är jag ej, alltid svarar jag. Hej gurka, det vill jag ha. Till kött och fläsk smakar det så bra. Både sallad och kol och lök, emot gurkan går upp i rök. Hej gurkan är aktuell. Till korv med mos och revensbjäll. Om man äter en bit karré, så ska gurkan vara med.
Nu ska jag svara på en fråga som vi fick i somras.
Oj, då har du sparat, så sugen så har du sparat den länge.
Jag har gått och grunnat. Gått och grunnat på denna fråga.
Detta kommer alltså bli, jag vill inte höja förväntningarna. Det kommer bli en av på, alltså årets bästa svar här. Kul.
Så kan det vara.
Ja.
Hej Anders och Måns. Förra veckan var jag vandrade med mina kompisar i Muddus nationalpark som ligger cirka en halvtimmes bilfärd från Jokkmokk. Eftersom nationalparken ligger norr om polcirkeln rådde det minnat sol vid denna tiden på året. Det vill säga att solen aldrig går ner.
Ja.
Alltså detta var i somras då, som sagt.
Nu är det tvärtom, men nu går det knappt aldrig upp.
När vi vandrade genom den ljusa natten kom denna fråga upp. Hur vet djuren som lever i skogen om det är dag eller natt? Mm. Vissa djur är ju som bekant nattaktiva. Mm. Exempelvis ugglor. Mm. Hur vet de att det är natt och dags att jaga? När det hela tiden är ljust ute?
Ja.
Tack för en strålande podd, Emil och hans vänner.
Två saker jag vill säga direkt här.
Ja.
För det första, många fåglar flyttar ju upp från varma länder hit upp på sommaren just för att det är längre dagar och större tid att jaga insekter och grejer att äta. En annan sak jag vill nämna. När du säger ugglor, det är en av få saker du och jag verkligen har gemensamt. Vi har båda blivit attackerade av en uggla.
Just det!
Ja.
Det är inte samma tillfälle, utan det var...
Du är lite mer i din ungdom, jag är lite för några år sedan. Upp i Kiruna faktiskt. Jag var på väg från en bastu, var naken och bara handduk. Kom en jävla uggla attackerade mig.
Ja, och i mitt fall var det i Staffanstorp.
Ja.
Alltså, vi har blivit attackerade av ugglor i hela landet. Du och jag, vi har täckt in hela landet för uggelattacker.
Ja. Förlåt.
Vad säger du, Anders? Tror du ett, att de här nattaktiva djuren sover hela ljusa sommaren och helt struntar i att äta? Eller tror du två, att djuren säger fuck it och börja jaga och sova lite när som helst under dygnet?
Nej.
Eller tror du tre, att djuren försöker hålla fast sin vanliga dygnsrytm när solen slutar gå ner på kvällarna?
Jag tror att djuren generellt anpassar sig. Så att de delarna på året när det är extremt ljust, då har de kortare sov. Då sover de väldigt lite eller nästan inget. När det blir mörkt, ja det vet vi ju, vissa djur... Björnar, jag vet att du hävdar att det är en myt, men björnar till exempel sover ju
hela sommaren.
Nej, hela långa vintern.
Ja, ja.
Igelkottar detsamma.
Ja, men detta var ju sommaren, ja.
Ja, ja. Men alltså, jag tror att djuren anpassar sig efter, likt träd.
Så?
Alltså, de anpassar sig. De styrs av solljuset.
Tror du att djuren helt slutar sova?
Nej, någon liten tuppis tar de då.
När tar de tuppisen? På den tiden när det brukade vara natt?
Ja.
Eller när som helst?
Nej, de brukade vara natt.
De försöker hålla i sin dygnsrytm alltså?
Ja, men de anpassar sig.
Okej.
Okay. De har ett flexibelt förhållande till dygnsrytm. Och det styrs av solen. Det är min gissning.
Att organismer har en dygnsrytm, det bevisades redan i början av 1700-talet.
Organismer?
Ja, men alltså djur och växter.
Aha.
När den franske vetenskapsmannen...
Men jag skulle odla ekollon.
Ja.
Och då, så här, de är, då var det ju så väldigt, om man bara gror dem på fel tid på året, då blir det, då fuckar man upp hela ekollonet.
Hur kan man fucka upp ett ekollon?
Jo, alltså så här, det växer upp, det ska växa upp då på gro med en viss tid. Och så, om man gror det inomhus på fel tid,
ja.
Så shit, då stämmer det inte ihop med när det ska vara ljust och mörkt. Då har man fuckat upp hela ekollonet.
Fan vad jag lär mig av att göra den här podden. Jag visste inte man kunde fucka upp ekollon. Den franska vetenskapsmannen Jean-Jacques Dortour de Marion bevisade att organismer
alltså,
har en dygnsrytm.
Du har ju alltså...
När han i början av 1700-talet...
Stopp, vi måste stanna här. Du måste ha radiovärldens bästa språkgöra. Vad heter han?
Jean-Jacques Dortour de Marion.
Ja, det är så. Jag tror för alla fransktalande att det är ljudmusik.
Ja, ja. Ja, de älskar mig. Mm. Han demonstrerade att mimosaplantan fortsätter att öppna sina blad på morgonen även om den placeras i mörker.
Jaha.
Vår dygnsrytm kallas circadiansk efter latinets circa diem som betyder ungefär en dag.
Det där minns jag från att jag läste psykologi i Lund.
Mm-hmm.
Då läste vi om den circadianska liksom, klockan vi har i kroppen.
Det är detta jag pratar om.
Ja, men då läste vi om det. Och jag är lite lätt dyslektisk. Jag fick aldrig liksom ordning på det där ordet. Ja. Jag är glad att jag får veta nu. Jag har alltid sagt cirkadiska.
Ah, som i...
Som i cirkador.
Cirkador?
Cirkadiska.
Du trodde att det var någon typ av syrsa som bestämde dygnsrytmen för...
Så här efterhand var mina kurskamrater måste ha fnissat nu, Mick. Vad sa han, Anders? Sa han cirkador? Det står ju cirkadianska.
Precis som människor... så använder växter och djur solen och skiftningarna mellan ljus och mörker för att hela tiden kalibrera sin 24 timmars dygnsrytm. Anders Johansson,
mm.
om jag låste in dig i en grotta under en glaciär i Alperna i 2 månader utan klocka och solljus, tror du då att din kropp skulle kunna hålla fast vid en 24 timmars dygnsrytm?
Jag tror att den skulle klara det halvbra.
Vad betyder det då?
Ja, men det skulle nog göra sitt bästa, men efter ett tag, efter en stund skulle det fuckas upp alltså.
Och vad skulle
det skulle bli en människornas ekollon.
Du äger den en människornas ekollon.
Ja, öppet mål då.
En fransk grottforskare som heter Michel Siffre gjorde precis detta år 1962.
Du måste alltid göra inslag med franska forskare, Måns.
Och han lyckades absolut inte hålla fast den dygnsrytm han hade innan det här experimentet.
Nej.
Hans dygn blev alltid från 6 timmar till 40 timmar långa.
Oj, oj, oj.
Men...
Kan det ha också brott lite på vad han åt?
Varför det?
Ja, men att hans dygn, om man hade mycket energi i kroppen och åt mycket socker, han undrade sig någon av sina sparade bullar, så blev dygnet lite längre.
Kanske att han orkade. Jag har ingen aning om detta.
Nej.
Efter ett tag stabiliserade sig det och i genomsnitt faktiskt så var hans dagar... cirka 24 timmar och 30 minuter långa.
Lite längre.
Än?
En vanlig dag.
Så här säger Michel.
Jag gick ner i grottan den 16 juli och planerade att slutföra experimentet den 14 september. Mm. När mitt YT-team meddelade mig att dagen äntligen hade kommit trodde jag bara det var den 20 augusti. Att jag fortfarande hade en månad kvar att tillbringa i grottan.
Då hade han roligt i grottan.
Min psykologiska tid hade komprimerats med en faktor 2.
Oj, hälften så lång.
I ett större experiment vid ett forskningsinstitut i Tyskland låste man in 147 försökspersoner i en bunker.
Oj.
Och där kom man fram till att det genomsnittliga dygnet för dessa personer, alltså från att testpersonen vaknade en dag tills testpersonen vaknade nästa dag, var 25,2 timmar.
Också lite längre, ja.
Så detta är alltså människors naturliga inbyggda biologiska dygnsrytm lite längre än 24 timmars dygnet, vilket gör att vi människor måste ställa om, kalibrera vår klocka, vår dygnsrytm varje dag med hjälp av solljuset.
Ja.
24,2 timmar var genomsnittet.
Mm.
Men bland de här testpersonerna så fanns det de som efter några dagar i bunkern gick på allt från 17 timmars dygn till 38 timmars dygn.
Mm. Men vi behöver riktmärken.
Jag tror att jag naturligt har ett 26 timmars dygn.
Mm.
När jag är helt ledig en längre period så förskjuter jag dygnet cirka 2 timmar. Per dag. Om jag går upp 8 på morgonen första dagen så går jag upp 10 på morgonen dagen efter, sen 12, sen 14, sen 16, sen 18 och så vidare. Tills jag är som ett ekollon.
Ja, fast det handlar ju inte om att du får skydd. Det handlar ju om att du har dålig karaktär. Det handlar ju inget om din fysik.
Det är min inbyggda klocka, nej, min biologiska det, klocka.
Nej, det är din dåliga karaktär.
Min inbyggda...
Du vet att du ska lägga dig, men du sappar på dåliga tv-serier fram till och tittar på din telefon och olika byråer och vaser 2 timmar till. Det handlar inte om din dygnsrytm, det handlar om din karaktär.
Och samma sak gäller faktiskt för råttor.
Har de dålig karaktär?
I ett experiment där råttor har hållits i konstant ljus så har man sett att de utvecklar en 24-timmars cykel av vila och aktivitet. Fenomenet kallas Aschoffs effekt efter den tyska forskare som upptäckte detta på 60-talet.
Men det var en 24 timmars sa du, eller var det 26 då? Eller var råttorna?
Råttorna låses in i en bur och har konstant ljus. De får inte se solen. Nej. De har inte tillgång till en klocka.
Nej.
De kan inte veta hur det är på dygnet.
Nej.
Någon gång måste de ju sova.
Ja.
De sover och är vakna i en 26 timmars ding.
Som du.
Som jag.
Både Måns Nilsson och råttor har dålig karaktär.
Nej, ja. Det får stå för dig.
Ja.
Det var Aschoffs effekt. Det finns också en Aschoffs regel.
Mm-hmm.
Han kom fram till att dagaktiva djur är vakna fler timmar och sover färre timmar om de utsätts för konstant ljus.
Okej, dagaktiva djur
ja.
som är vakna i ljus.
I vanliga fall, ja.
Ja, om de utsätts för konstant ljus
ja.
Så får de längre dagar.
Exakt, och de vaknar fler timmar än annars.
Ja, just det.
Och motsatsen för nattaktiva djur.
Så nattaktiva djur som får då utsättas för ljus.
Hela tiden, alltid.
Ja, de utvecklar kortare dagar.
Och sover fler timmar än normalt.
Jaha.
Mm. Ja, men det är ju inte superöverraskande.
Aschoffs regel.
Frågan från Emil och hans vänner handlar ju precis om det här.
Ja.
Midnattssol. Då är det ju ljus dygnet runt, precis som Aschoff gjorde med sina experiment.
Ja.
Och de flesta undersökningar om hur det här påverkar djur i sin naturliga miljö, inte i labb, de har gjorts på Nordpolen. Och forskarna har kommit fram till att...
Men det är en dålig idé, det finns ju inga djur.
Det finns djur på Nordpolen.
Isbjörnar.
Tex.
Sälar.
Tex.
Det är de grejerna.
Nej, det finns fler.
Mm.
Forskarna har kommit fram till att olika djur gör på olika sätt.
Ja, men...
Vissa djur försöker desperat hålla fast i sin 24 timmars dygnsrytm.
Mm-hmm.
Djuret arktisk sisel, det är en liten dagaktiv jordekorre.
Ja.
De är inte särskilt spontana och crazy.
Nej.
De försöker hålla sina rutiner, trots att det nu blir ljus dygnet runt, och går ner och sova precis samma tid som vanligt i sina underjordiska bon. Vi ska hålla fast vid vår dygnsrytm, tänker sisen.
Mm.
Hur lyckas de då med detta, Ankan, då? Hur vet de när det är natt?
Nej, jag vet inte.
Jo, de använder trots allt solen.
Ja.
För även om solen inte går ner så finns det en tid under dygnet när den står som högst och en tid på dygnet när den är som närmast horisonten. Så när solen då står som lägst över horisonten, då går de ner och
nu ska vi sova.
Då går vi och sover. Ja. Just det. Andra djur väljer att ge upp sin 24 timmars dygnsrytm.
Ja, isbjörnen.
Vet ej.
Nej.
Sandsnäppan.
Någon fågel, va?
Det är en liten vitbrun vadarfågel. De häckar i par ovanför polcirkeln.
Ja.
Och de börjar jobba i skift. När den ena fågeln sover i boet så är den andra, så är partnern alltså vaken, jaga, vakta. Sen byter de av.
Ja.
Och de har inte alls med 24 timmars
grejen att göra. Det blir som den här gamla låten "Jag är inne, ni gubbar min ute".
Ja, vi får lyssna på den.
För jag går ut en gumma min där inne, och jag går in en gumma min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek är den tar aldrig slut.
Det här är sandsnäppan i ett nötskal.
Ja.
Detta är sandsnäppans kuplett.
Ja.
Renar då, Anders? Jag tror att renar är.
De bara hänger med. De här renar är inte smarta. Det får bli som det blir, tänker de.
Du har rätt. De lägger också ner sin 24 timmars dygnsrytm. De sover normalt.
Ja.
En lång sammanhängande sömn på natten, precis som människor.
Ja.
Detta slutar de med när det blir ljust dygnet runt.
Ja, äter de lavar istället?
Istället börjar de sova kortare tuppisar.
Mm-hmm.
Precis när helst de har käkat. De käkar lite, sover en tuppis.
Mm.
Käkar, sover en tuppis. Passa på att göra tupplurar när de behöver smälta maten.
Mm.
Men ugglor då? Det var ju det som Emil och hans vänners fråga handlade om.
Ja.
Hur gör ugglor?
Ugglor? De är vakna nästan jämt.
Jag vet inte. Jag har ingen aning. För det här har jag inte lyckats hitta svaret på.
Nej. Hur gör ugglor? Det vill vi att du skriver till fraga@andersomans.se. Alltså inte generellt. Alltså, hur gör ugglor med sin dygnsrytm?
Det låter som ett av de här nöjesprogrammen du är med på tv, Ankan. Hur jag ugglor.
Ja, det låter som ett av dem som inte slog. Hur gör ugglor?
Det var en natt fröken Uggla, hon satt på sin gren och fundera. Då fick hon höra någonting som prassla i löven bredvid. För där på grenen bredvid sappar Uggla och bliga och blinka.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Som av en händelse, vet du vad min fråga ska handla om oss?
Ugglor?
Djur.
Djur,
ja. Djur. Det blir nog lite... Det blir... Jag vet... Alltså, jag vet ju inte vad du förbereder för frågor. Och du vet inte vad jag förbereder för frågor.
Mm.
Nu är det pausdags. Vi har inte pratat så samman. Här kommer nästa fråga. Hej, jag älskar er. Nu kommer en djurfråga. Den här lyssnaren vet ju hur man får mig på kroken. Fråga om djur, då vaknar jag. Det är lite med djurfrågor brukar jag tänka som det är med hundar när de ser andra hundar. Alltså en hund som ser typ en pinne eller en boll eller en bil eller en gubbe eller någonstans, det är bara, skiter den ju i. Men en hund, det kan vara nära eller flera hundra meter bort. Wow! En hund!
Och du är som en hund.
Ja.
När det gäller djurfrågor i vår inbox.
Här är frågan. Luktar sig djur till vatten? Hur hittar de annars vatten? Vi människor tycker ju inte att vatten luktar något särskilt, förutom kanske havsvatten med lite saltdoft. Eller följer de kanske växtligheten? Har det gått? Många tacksamma hälsningar. Elin Fredriksson. Skickat från Outlook.
Mm-hmm.
Det sista behövde jag kanske inte ta med, men det gjorde jag det. Det kom alltså från Outlook.
Mm-hmm.
Ja, och också från Elin. Alltså, hur gör djur när de ska hitta vatten? Djur är ju lite bred definition, eller hur? Alltså, löss, höns och elefanter. Jag antar att de hittar vatten på olika sätt.
Djur kommer i många former.
Ja, att beskriva ett sätt för djur att hitta vatten, det är som att beskriva människor. Så här, människor lagar mat genom att ta ett ägg, värma upp det i vatten i cirka 9 minuter.
Det kan vara någon utomjording kanske som har den där beskrivningen.
Ja, just det.
På människor i
sin... Och så gör ju människor, men den beskrivningen är korrekt men inte komplett.
Nej.
Nej. Vi börjar med däggdjur. Alltså, stora däggdjur, det är ju intelligenta saker. De lär sig redan som unga. Hur hittar man vatten? De lär sig av sina föräldrar. De lär sig rörelsemönster, alltså en viss typ av promenad. Där det ingår regelbundna stopp vid vatten och så är det löst.
Där ligger ett vattenhål.
Ja,
där ligger ett vattenhål.
Det går vi förbi en gång om dagen.
Aha.
Sen kan ju vatten liksom ta slut eller flytta sig. Då jobbar de på det. Alltså, gradvis över tiden så utforskar man lite nya områden och territorier. Så kommer man ihåg var finns det vatten. Sen är det vanligt att djur generellt navigerar längs kanterna av bäckar och dammar och sjöar och sådär. Både för att det finns vatten där, men också för det finns det annan mat.
Så vissa djur går inte så långt från vattendrag. Nej, någonsin.
De har liksom vattendrag som... jag hänger vid vattnet.
Jaha, ja.
Det är lite som när jag skulle flugfiska i Jämtland.
Att du hängde vid vattnet?
Vi blev avsläppta då av en man på någon form av traktor. Nedströms en älv, sen promenerade man ju uppåt. Och precis innan vi gick in i skogen så sa den här föraren: ta det lugnt nu killar, de såg björn här idag. Sen åkte han.
Mm.
Hur hanterar man det? Jo, det hanterar man genom att bli pissrädd. Varje knak i skogen, läskigt, inte mysigt. Jag var mat och jag fanns vid vatten. Perfekt för en björn.
Ja.
Små däggdjur då? Ekorrar och möss och sånt. De har ju en liten kropp i jämförelse.
Ja.
De behöver ju mindre vatten. Så de klarar sig utan bäckar och sjöar och sånt. De behöver inte hitta vatten. Det räcker ofta med dagg och regn och sånt som finns i det de käkar.
Så dagg finns i det de käkar?
Nej, det räcker med regn, dagg eller det vattnet som finns i det de käkar.
Ah.
Fåglar då?
Fåglar. Ja, men de måste se var det finns vatten.
Ja, visst. Fåglar kan se mönster av bäckar och dammar och sjöar och floder. Så de ser var vattnet finns.
Ja.
Löst. Reptiler då? En bra grej med reptiler är att de har liksom, deras kroppar är ofta perfekt utformade för att fånga dagg och sånt och kondens på när det blir natt. Och sen så kan de liksom tratta ner det mot sin egen mun.
Tratta det?
Ja, det rinner liksom längs huvudet ner i munnen.
Det är som när man är supersvettig och det rinner svett ner i munnen från pannan.
Så jobbar reptiler ofta. Shit. Fast det är inte svett utan då dagg och kondens.
Det är därför pannband är så himla upphoppis bland reptiler.
Ja, de har nästan aldrig pannband. Sen behöver ju reptiler generellt mycket mindre vatten än däggdjur och fåglar.
Ja, för de är kallblodiga.
Ja, och det är därför det är så vanligt med reptiler i till exempel öknen. Alltså, det är därför det finns mer reptiler än chihuahuor i öknen.
Vad vi vet.
Nu till huvudfrågan då. Kan djur lukta sig till vatten? Vad tror du, Måns?
Man hör ju att vatten, det hör man ibland, vatten är smaklöst. Vatten är luktlöst.
Mm.
Om det är det så borde man inte kunna lukta sig till.
Det är helt korrekt det här. Att vatten har varken lukt eller smak. Helt korrekt. Men det är ju destillerat vatten. Och det finns nästan aldrig destillerat eller helt rent vatten ute i naturen.
Du menar att i ett vattenhål på savannen så finns det inte destillerat vatten?
Nej. Och även vi människor, vi kan faktiskt lätt lukta oss till vatten om det blandas i sand eller lera eller något växtmaterial eller något mineral. Då känner vi själva också igen doften av vatten.
Nej, men det, alltså man kan ju lukta när det är ett hav i närheten, luktar ju salt.
Mm.
Och kanske man kan lukta en insjö.
Och nu har ju djur ofta mycket, mycket bättre näsor än vi människor har.
Och längre.
Ja, det här gäller faktiskt inte fåglar. Fåglar har superkass luktsinne. Nästan inget alls faktiskt.
Jaha.
Så är ett tips om du ska locka på en fågel: använd inte en god hummersås. Det är pärlor för svin. Den har en underbar doft, tråkig färg.
Använd någon slags skylt.
Mycket bättre.
Men av en hummer.
Men oftast hittar inte djur vatten med näsan. Det händer säkert. Det finns som bekant väldigt många olika djur.
Ja.
Däremot så tror man att många djur avgör om vatten är drickbart genom att lukta det. Hitta vatten är mycket mer troligt att djur gör det genom att komma ihåg var det finns vatten eller få tips på andra sätt, till exempel genom tecken i naturen. Så kan det vara. En björn är ute och går och då ser en björn så här, oj, här flyger det rödvingade koltrastar. Då vet björnen, här borde det finnas vatten. Det är sant.
Aha.
Så björnar till exempel kan se på fåglar och växter att här finns det nog vatten.
Ja, också om det växer massa växter mitt i öknen.
Ja.
Då kan det vara ett tecken på att där finns det vatten.
Sådana tecken jobbar djuren med. Absolut, absolut. Så att, nej, man kan inte lukta sig till destillerat vatten. Inte djuren heller. Men i naturen så kan många djur känna igen doften av vatten. De hittar vatten på annat sätt.
Lite återkoppling.
Underbart.
För några avsnitt sedan så frågade jag var man kan hitta sin blodgrupp. Om man har glömt.
Ja, just det. Du frågade din tjej. Det gick inte så bra.
Så här skrev Jonas.
Det blev ett. Hon sa du var noll. För det är mesias, sa hon.
Ja. Så här skriver Jonas, hej Pajka. Enklaste sättet att hitta era blodgrupper är att titta på era dödsbrickor. Mm. Blodgruppen graverades innan ni gjorde era militärtjänster.
Mm.
Tack och hej Jonas.
Gjorde
jag inte militärtjänstgöring alls, men du har ju Ankan.
Ja,
så du kan kolla på den där metallbrickan du fick.
Jag fick aldrig någon, och fick jag någon så vet jag inte var jag lagt den.
Varför fick du aldrig någon?
Jag tror inte vi hade dödsbrickor.
De trodde aldrig att du skulle komma till fronten.
Det är inte det enklaste sättet.
Hur gör man då?
Jag vet inte.
Inte jag heller. Så här skriver Henning. Hej på er. Eftersom ni pratade om blodgrupper i ert senaste avsnitt så tänkte jag dela med mig av mitt mest spännande fakta om blodgrupper.
Oj!
Henning fortsätter. I våras genomförde jag en benmärgsdonation.
Oj.
Där benmärg togs från mig för att sedan transplanteras in i en svårt sjuk patient. Under min korta vistelse på sjukhuset berättade sköterskorna för mig att om patienten som skulle ta emot min benmärg inte hade samma blodgrupp som mig så skulle patienten byta blodgrupp och istället överta min.
Ja, för benmärgen är ju det som producerar blodet, ja.
Tyckte detta var väldigt intressant. Vill minnas att de sa att detta skulle vara det enda sättet för en människa att byta blodgrupp på. Donationen var en aning smärtsam men har med stor sannolikhet lett till att jag räddat en annan människas liv. Vill uppmuntra alla som inte redan är med att gå till tobiasregistret.se och anmäla sig. Ungefär en tredjedel av alla som behöver en donator av blodstamceller hittar det aldrig. Men ju fler som är registrerade, desto fler liv kan vi rädda. Varma hälsningar. Henning.
Respekt till dig Henning, det där borde man göra. Just donera benmärg kommer jag inte göra. Jag tycker det låter, jag svimmar nästan bara när du läste brevet.
Att du blev...
Fruktansvärt jobbigt. Men jag tycker det är jättebra gjort, jag tycker alla ska göra precis som Henning.
Utom du.
Hos alla människor finns i blodet en mycket liten cell. Det är en röd blodkropp och dess uppgift är lite speciell. Den transporterar syre från lungorna till resten av vår kropp. Det finns miljarder av de små kropparna i vårt blod.
Mer återkoppling. Hej Anders Måns, tack för en bra och underhållande förströelse. I avsnittet 42 pratade Anders om snapsvisor, mer specifikt om den kända snapsvisan Herangård. Han berättade också att Sverige och svensktalande delar av Finland är unika med snapsvisor, med argumentet att en snapsviska ska ha en text som handlar om snaps eller starksprit och som är baserad på en känd melodi. Lite senare i inslaget får vi höra att ingen riktigt vet vilken melodi som ligger till grund för Herangård.
Mm.
Det finns misstankar kanske om någon trumpetfanfar.
Mm.
Här kan jag inte annat än rynka på pannan och lyfta ena ögonbrynet i djup fundering. För om vi inte säkert kan veta vilken melodi Herangård är baserad på,
nej,
ja då följer du att vi inte helt säkert kan veta att Herangård är baserad på någon annan melodi överhuvudtaget. Och om låten inte är baserad på en annan känd melodi, ja då är det ju per definition ingen snapsvisa.
Nej, jag tänkte på det redan då. Jag håller med den här brevskrivaren.
Således så ställer jag mig frågan som jag antar många andra tillsammans med mig.
Och
mig,
Måns.
Frågar sig. Är Herangård en snapsvisa? Soliga hälsningar. Åke. Ja, här märker jag att jag har ju slarvat lite när jag tänkte. Eller snarare när jag pratade.
Eller barock.
Ja, kritiken här är ju synnerligen korrekt. Jag tackar för den. Men är Herangård en snapsvisa? Ja, det är den.
Okay.
Jag tänker så här. Nu är det jag som tänker. Folk kände till melodin när snapsvisan skrevs. Och ni säger att den var lite allmänt känd. Men ingen visste liksom var den kom ifrån. Ungefär som skvallerbyta bingbong.
Ja,
vi känner till den.
Trad.
Men vi vet inte var den kommer ifrån. Vill ni veta så pratar ju du om skvallerbyta bingbong i typ 20 minuter i ett avsnitt när podden heter Så funkar det. Det kan man leta upp och lyssna på. Sen har många hört av sig och hävdat att man sjunger visst snapsvisor i andra länder.
Ja.
Nej, återigen. Självklart. Sjunger man dryckesvisor, självklart sjungs det i andra länder i samband med sprit och mat. Men, som Kristina Mattsson, författare till boken Helen Gård, skrev...
Kristina Mattsson, bara för att verka lite speciell, så har hon hittat på, nej, snapsvisor, det har bara vi.
Det ska vara känd melodi med nya ord om sprit. Känd. Ett exempel på kritiken. Hej, hej. I avsnitt 42 påstås att Sverige skulle vara unikt när det kommer till att sjunga snapsvisor. Det är inte sant.
Nej, jag håller med.
I Skottland gör man något liknande. Och är det här då verkligen något liknande? På Burns Night citerar man en dikt av Robert Burns innan man skär upp en haggis och sen sjunger Auld Lang Syne. Niklas.
Okej, det var inte exakt.
Niklas, det låter ju supertrevligt. Men det är inte en känd melodi med ny text om snaps. På gammal melodi. Alltså det här är ju med att man citerar dikter, äter haggis och sjunger Auld Lang Syne. Det är ingen snaps.
Det får också heta snaps.
Nej!
Alla får vara med.
Ja, då får allting heta falukorv också i sånt fall.
Det tycker jag. Kalle har skickat en fråga till oss. Hej Anders och Måns. Hur händer håll?
Ja, när man får lite kramp när man springer.
Ja, Kalle skriver. Alltså den här känslan man kan få i bröstet eller buken när man tar en löptur strax efter man ätit. Vad är det egentligen som orsakar detta obehag? Med vänliga hälsningar, Kalle.
Det är lätt, Kalle, att slippa.
Jaså, vadå då? Att inte med. Springa?
Ja, det är ett sätt. Men annars springer man bara och håller som tummen så.
Håller tummen?
Alltså, så tummen.
Du, beskriv hur du gör med tummen.
Tummen? Ja. Vik ner den och så håller jag tummen. Så.
Ungefär som om man gör det här, att man håller tummen.
Ja.
Jaha, och då, det, för jag kommer ihåg när jag var lite gällande med att man kan hålla en sten.
Ja, ja.
Och att då ska man inte få... För mig hjälpte det inte alls.
Nej, det hjälper. Det är klart det inte hjälper. Det är ju lugn och...
Jaha, det hjälper inte att hålla tummen.
Nej.
Anders, du sprang
hjälper
mycket...
Hjälper inte att hålla en sten heller.
Nej. Du sprang mycket under några år. Fick du någonsin håll?
Väldigt sällan, men om man får håll det enda är att fortsätta kuta.
Var någonstans på kroppen fick du håll?
Ja, men här, alltså här vid mjälten typ.
Ja. Mm. Kalle skriver att man kan få det i bröstet eller buken. Mm. Själv sprang jag senast någon gång på gymnasiet på en gympalektion. Men jag kommer ihåg att jag brukade få håll på vänster sida av magen hela vägen ut, alltså precis under revbenen.
Ja, på samma ställe som mig där, ja.
Ja, fast spegelvänt faktiskt.
Aha, okay. Vad du jag minns inte sidan.
Jag läser på sidan håll.se.
Nej, det kan den inte heta.
Den heter håll.se. Det är en ganska nischad sida.
Det handlar om håll.
Det handlar om håll. Det handlar om håll. Ja. Det handlar om precis vad den heter.
Ja.
En gång för kanske 20-25 år sedan så satte jag mig ner och tänkte jag ska boka upp domännamn som kan bli värdefulla i framtiden.
Smart.
Sidan håll.se med å alltså var inte en av de sidorna. Jag bokade upp.
Vad var det du hade tänkt boka upp?
Ja, typ Pepsi.se och vitvaror.nu och sånt.
Vilken liten jävel du är.
Sen så betalade kostar typ 9 kronor om året, så slutade jag betala något år. Det var dumt.
Ja,
det
var dumt.
I en undersökning fick 848 motionärer peka ut var på kroppen de fick håll. Vanligast var på magen till höger om revbenen, sen området vid revbenen till vänster, sen i mitten av magen. Men vissa pekade även på ryggen och upp mot axlarna.
Nej, man kan inte få håll i axeln.
Han kan säga att du
det är någon i undersökningen som vill vara speciell. Jag får håll här.
Säg att du har ont i axeln, Ankan.
Ja.
Säg att du har ont i axeln, Ankan.
Jag har ont i axeln.
Jaha, då har du nog fått håll.
Nej.
Men varför får man håll, Anders?
Jag tror, och det här är en ren gissning, att man springer, blodet börjar pumpas runt till olika ställen, det ska till hjärna och lungor och sånt där, och då är det någon ställe i kroppen som får lite blod och det blir lite syrefattigt och då blir det en liten kramp där.
Aha! Intressant teori.
Gissning.
Vetenskapen vet förvånansvärt lite om håll.
Ja.
Det är inget som har prioriterats.
Nej.
Eftersom det inte är en dödlig sjukdom.
Nej,
det... Om man dog av håll,
ja,
då hade vi säkert vetat mycket mer om
håll. Det hade funnits en spray mot håll.
Kanske.
Ja.
Så här står det på Wikipedia.
Aha.
Orsaken till håll är okänd.
Ja.
På håll.se står det. Man vet fortfarande inte varför man får håll.
Nej.
På svensksimidrott.se står det så här. Orsaken till håll är inte helt klarlagd.
Nej.
Men det mest sannolika är att den orsakas av en utsträckning och irritation på bukhinnan och ligamenten som fäster på diafragman.
Mm-hmm. Inte alls samma teori som mig.
Illustrerad vetenskap håller inte riktigt med här.
Nej.
De har gjort en hållspecial.
Nej.
Jo.
Ja.
Jag läser innantill. Forskare har inte kunnat ge exakt svar på varför man får håll. Nu finns det dock tre olika teorier.
Ah.
Ett. Vid kraftig fysisk aktivitet pumpar mjälten ut röda blodkroppar i blodcirkulationen. Aktiviteten innebär att organet i sig tillförs mindre blod än normalt, vilket kan leda till smärtor. Det var ju det du var inne på.
Ja. Jag är lite av en medicinsk teoretiker.
Men den här hypotesen förklarar dock bara håll på vänster sida av kroppen vid mjälten.
Ja.
Teori två. Mm. När den otränade motionären flämtar efter luft belastar lungorna mellangärdet. Denna ansträngning kan vara orsaken till de stickande smärtor som kännetecknar håll. Och så den tredje och sista teorin här då. Vid löpning och andra fysiska aktiviteter hoppar magsäcken upp och ner i bukhålan.
Jajamän.
Smärtan vid håll uppstår när ledband runt magsäcken belastas av dessa rörelser.
Ja. Ungefär som man hoppar studsmatta får man ont efter ett tag.
Jasså?
Mm.
Ankan, vilken teori tror du mest på?
Den där sista faktiskt.
Den tradigaste studsmatteteorin.
Ja.
Om du som lyssnar är hållexpert.
Ja, men det spelar ju...
Sitter du inne på senaste hållforskningen?
Ja, är du hållforskare?
Skriv till
fraga@andersmans.se.
Håll i hatten.
Nej.
Bristfälligt.
Med de inte alls speciellt bevingade orden tackar vi för veckans pausdags. Vi är tillbaka igen nästa vecka, för då är det varannan vecka. Då blir det ett helt vanligt Fråga Anders Måns, som antagligen låter precis som det här programmet. Det verkar ju inte bli någon skillnad.
Tills dess!
Ha det bra!
Puss och kram!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.